Gata upp och gata ner podcast återvänder in i era öron en torsdag som denna för att summera en ytterligare cupomgång som gör att IFK Norrköping för tillfället på något konstigt sätt leder sin grupp i Svenska Cupen. Mitt namn är som vanligt Vincent Messenger, med mig har jag Pontus Hammarkvist. Hur är läget, Pontus?
Helt sjukt.
Ah, fint.
Så ja. Helt sjukt. Läget är väl ändå ganska bra, skulle jag säga. Jag var inte jätteglad efter matchen ändå. Man var glad att Gais gjorde jobbet. Och för en gång skulle kan man säga tack Gais för någonting bra ni har gjort för oss. Men nej, vi vill inte säga jättenöjd ändå. Men det känns skönt att leda gruppen och det känns skönt att ha det i egna händer. Även om jag tror att ett kryss lär ju inte räcka för att Gais kommer nog slå utsikten och vara det bästa laget i Göteborg. Vi får väl se vad vi gör för resultat bara. Men ja, det känns bra. Det känns skönt i alla fall att kunna åka ner på söndag och ha lite förhopp.
Ja, på det sättet så har ju Glenns mål någonstans infriats. Kanske inte på det sättet han hade hoppats, men han hoppades ju på en avgörande match i slutet. Och nu har man ju faktiskt allt i egna händer inför sista matchen.
Jag stod och svor lite grann, to be honest, mot den här grejen. Så här, vad fan, och så ska vi börja liksom klippa och klistra här och så vill vi ha någon cupfinal och så får vi inte det liksom. Men nej, det löste han ju snyggt tillbaks den gamla dansken i alla fall, så att vi har den i egna händer, hörru.
Ja, den gamla klassiska lyft på bortre och skarva in i mitten funkade två gånger om i slutminuterna och lyckades ju bärga en poäng i alla fall.
Ja, fan vad det är nära att man till och med försöker vända den här matchen sista 10 minuterna med Totte Nyman som får någon slags strumprullare och jag vet inte om det är slipsen som är på den eller om det är innan, men något sätt i alla fall så lyckas den gå millimeter utanför sen som när man är på plats i alla fall.
Ja,
då hade jag faktiskt varit riktigt glad. Det känner jag verkligen. Om den här sitter då är det Ponta som syns på TV framför kamerorna.
Ja, nej, men det är ju det var en jävla holmgång till match. Jag tänker väl att det finns en del att gå igenom, så vi dyker väl in på en gång, tänker jag.
Mm.
Det var ett Utsikten där vi ändå förväntade oss ett IFK som skulle få ytterligare ett fall framåt kanske och ha chansen att ha lite mer boll och kunna förhoppningsvis kontrollera en matchbild och ändå med viss förhoppning såklart ändå kunna vinna en bekväm seger. Men det blev det ju ingenting av.
Nej, och alltså sådär lite för att vara ärlig, jag började spekulera lite i det när man ser att det är en helt ny elva i stort sett. Vilket blir lite sådär oroväckande. Och så, jaha, du ska se mig tillbaka på mittfältet som jag tycker inte riktigt har funkat. De gångerna även när Norling försökte liksom klippa in honom där någonstans. Orolig direkt. Känner att Gudjonsen inför Nyman, absolut. Gjorde det bra nere i Spanien. Men hade vi liksom börjat med ett ordentligt lag så tror jag inte att fallet hade blivit vad det blev. Och jag tycker att det saknas framförallt mittfältet. Vi har backlinjen. Helt nytt backlinje, mittbackspar igen. Marco Lund är borta på grund av någon skada från träning och Anton Eriksson klev av senast. Liksom. Det blir så här, allting blir bara helt nytt. Det känns som att man inte får någon kontinuitet i den här elvan som man kanske börjar vilja sätta. Liksom. Vito på bänken också, det är så här, ja, jag vet inte.
Nej, och det var ju ett problem och det var väl liksom, ja, alltså om man inte skulle spela Sevan Kambo tillsammans med Peppra och Pong där i mitten, då var det väl Theo Rask som var det enda alternativet och då valde väl Glenn att gå på en spelare han litar på lite mer bredvid än orutinerade Peppra.
Ja, nej men absolut, och just i det här läget tycker jag nog att när vi pratar mittbacksparet, det är inte så mycket han kan göra åt egentligen i stort sett. Det kan ju vara andra känningar och saker och ting som inte jag kan svara på nu, men ändå att rotera så mycket ändå i den här elvan när vi redan måste ofrivilligt rotera i mittbackslinjen, och det är väl där någonstans jag tycker blir konstigt, för att de kommer igenom ganska lätt och sen straffar de sig också egentligen på grund av Sevan Kambo och Peppra med 1-0 målet också. Sevan Kambo är lite passiv och sen Peppra, som jag insåg när jag kollade på reprisen som du själv nämnde, står och kollar boll och undrar varför den rullar förbi. Liksom.
Ja, Peppra är nästan ännu mer passiv än Sevan Kambo.
Ja, jag håller med.
Nej, det är väldigt stillastående bolltittande och ett väldigt snyggt avslut från Westermark som ju ger Utsikten en tidig ledning och en första halvlek som ju slutar 1-0 till Utsikten där IFK Norrköping är rejält under isen, får man väl säga.
Verkligen, men alltså vi är ju inte nära någonstans. Jag känner att så här, det är ingenting som känns bra och jag hade förväntat mig nästan ett byte i halvtid. Pratade lite om det efter matchen också, var sådär att ja, han kanske inte vill ta liksom ifrån alla spelare, vill ge dem den här chansen 10-15 minuter. Men jag trodde ändå Glenn skulle göra det. Men han vill väl inte bryta ner deras självförtroende fullständigt när man roterar om, utan att ge en ordentlig chans. Men det är ju ingenting nytt som händer ändå. Jag menar, 1-0 är rättvist och ja, som du sa, skjuta kunde man ju verkligen göra i alla fall. Man kunde ju ta sina avslut, för de satt ju bra, de som satt i ja, utsikten då.
Ja, och sen så kommer vi då till den andra halvleken där just den här då kanske mer rutinerade spelaren han ville ha i centrallåset gjorde det som man kanske hade hoppats slippa med att spela en sån spelare där, när Sevan Kambo lyfter någon jävla ballongboll tvärs över eget straffområde och den landar rätt i famnen på utsiktens spelare som spelar över, och det är ju ett riktigt snyggt avslut till 2-0 igen av kapten Westermark.
Men det är skitsnyggt, alltså det, är ju, det går ju inte att säga någonting om. Men just den där bortbjudningen, alltså vi pratade ju om det också när vi pratade mot Gais. Den bortbjudningen som de gör, även om liksom, nu gör också Traustason, är ju extremt bra på sin fina aktion. Liksom. Och det är sådana saker som straffar och sådana saker som gör att man förlorar, eventuellt nu tappar poäng i den här matchen, för vi kommer tillbaka till slut. Det vet ju de flesta som lyssnar på det här. Men alltså det där är inte okej, och vi har pratat om det så många gånger förra året. Marco Lund har det där i sig. Och så sa vi såhär, ja men han kanske börjar städa bort det här lite nu. Och det vi pratade om då efter Gais-matchen med just Ortmark, att såhär, det får inte liksom bli massa andra spelare som blir de här syndabockarna eller de som gör de här dumma misstagen. Då är det Ortmark som håller på att giva bort även om vi vinner matchen, och nu gör Sevan Kambo det istället, så att vi kryssar den här matchen eller eventuellt är på väg att tappa den. Och det är verkligen inte acceptabelt av såna här rutinerade fotbollsspelare på allsvensk nivå. Jag tycker inte att det är okej om vi pratar Bergesen heller, men där hade man kunnat köpa det mer. Han har aldrig spelat seniorfotboll, han slussas in här, han är ny i Sverige. Mycket sådana saker, men det här med Sevan Kambo, Ortmark och som vi har haft med Lund, det måste bort.
Ja,
om en städar bort det så måste alla andra hålla sig.
Ja, nej, men om man tyckte att den förra matchen var ett bryt från att det här hade Peking 2022 inte gjort. Nej, eller Peking 2022, liksom, 2022 inte exakt gjort. Så var ju det här verkligen så här, ah, vi är tillbaka i Peking 2022 igen. Med ja, en sånt där bara korkat jävla misstag som straffar sig.
Ja, men vi satt och kollade highlights här förut. Liksom, men pratade om det här mycket så här, när de här sämre lagarna, till exempel när vi kollade mot Bayern till exempel, att så här, det där straffas ju så hårt. Jag menar, de straffar sönder de här lagarna. Och det är det dessutom utsikten gör mot oss. Vi har verkligen inte råd med det. Förlåt om jag tjatar om det, men jag tycker de där är grejerna som stör mig så pass hårt. Även första målet, men framförallt det andra målet. Det är inte okej alltså.
Nej, och det är ju Hönsgård som fortsätter. Sigurdsson svarar ju direkt. Och det målet är nog det viktigaste hela matchen. Trots att man släpper in efter
ja,
det
faktiskt.
Så skulle jag säga att det är det viktigaste målet hela matchen. För att det ger ändå någon form av kontakt och känsla av att man kan liksom ta sig igenom den där utsikten, muren av spelare. Det är en klassaktion av Arnor Sigurdsson till 1-2. Och så är man tillbaka. Och så får man ytterligare en sån här Peking 2022-vibe när man... Det är, återigen, vänder åt andra hållet. Det är ju lite basket här, känns det nästan som, i en period här i inledningen av den andra halvleken. Och det bara ser liksom... Jag vet inte om jag kan hänga någon enskild spelare för det här 3-1-målet som kommer. Även där är ett väldigt bra avslut, får jag säga, till 3-1. Men... det är liksom, det är för passivt och det är för klumpigt och det finns ingen kontroll överhuvudtaget. Och
men det är väl en passning tillbaka där jag satt och försökte tänka på. Det är väl Peppra, tror jag, när vi kollade repriserna här efteråt, som gör en liten... Men det är också sådär, inte i stort liksom.
Nej, och sen även en Baggesen som när returen kommer ut från Oskar Jansson, kan Oskar Jansson släppa den returen mer utåt kanten? Kanske det. Men sen när bollen kommer där så är det en Baggesen som liksom, han drar ju inte ett 100 löp, alltså för att stänga ner spelaren, utan han liksom väljer att stanna för att täcka skottet istället då, inom citationstecken, känns det som att man ser liksom att han böjer sig ner och är på väg att rusa ut mot utsiktens spelare, men sen liksom, nej, jag skiter i det, flyttar mig sidled istället och försöker blockera det här skottet. Och det blir också lite sådär tafatt, lite tamt. Och sen är det ju ett perfekt avslut.
Men det
är
lite mitt emellan, klassiska.
Ja, exakt, det blir varken eller.
Nej.
Och sen har man 3-1. Och så känns det som att man är tillbaka där man började någonstans. Och min gissning är väl att spelarna skickades upp för att värma redan i halvtid. Och att det blev ganska intensivt vid 2-0-målet. Och när 3-1 kommer, då är det ju bara att sätta fart. Och Glenn Riddersholm gör ett trippelbyte. Viktor Lind, Totte Nyman och Vito kommer in för Shabani, Gudjonsen och Sema. Och det förändrar ju matchen. Och det kanske också skickar ett ljus på varför man valde att ta ut det laget man tog ut från början.
Ja, men lite så är det någonstans, absolut. Det jag vill, nu när vi nosar på att vi pratar om att, eller jag framförallt nämner det här, att jag tycker att det är fel, eller fel och fel, men att man går ut med en taktik som känner att så här, vi ska kunna slå utsikten, att liksom klipp och klistra redan när vi måste göra det och sen ändå ha en ny elva, blir ett problem. Absolut att det skickar en signal, men det jag ändå ville komma in på, det som kändes bra här när man gjorde de här bytena, för det var länge sedan man hade den känslan att fan, vi har en bra bänk här som kommer in. Och det har ju vi pratat om länge. Det har ju alltid saknats nästan de senaste åren, att vi har ingenting som kan komma in och friska upp och göra skillnad. Idag så har vi verkligen det. Kanske på grund av att vi ställer ut det lite mindre vevetonade laget, eller det orutinerade laget ska man väl säga då egentligen. Men just nu för att man är lite irriterad. Det gillar jag ändå. Det var det jag ville säga egentligen. Det känns ändå positivt. När man kan plocka in Vito och Totte och Kalei. Och
ja, det, om man väljer att ta liksom den positiva sidan, ja, så får man ju säga att det ändå är lite betryggande att när tre tänkta ordinarie spelare kommer in så blir det ändå genast en scenförändring. Mm. Och det ser mycket bättre ut. Det blir ju naturligt också att utsikten kanske drar sig tillbaka lite.
Givetvis, absolut.
Men det ser mycket bättre ut. Och det är lätt att döma i efterhand, men för mig blir ju den kvarstående frågan att säga, varför i helvete valde du att spela 60 minuter med de gubbarna du gjorde? För att när man har pratat om att man ville ta det här till den sista matchen, alltså spelarna behöver inte vila. De spelar en match i veckan och det är inledningen. De har inte haft någon överdriven belastning. Det är klart att han kan ställa upp med samma lag som han ställde upp mot Gais, eller?
Jag tror inte att det handlar så mycket om det. Just mittbacksparet pratade vi om tidigare. Det vet vi mycket väl att fallet är vad det är. Då måste man göra så som tränare. Man måste ta risker. Man måste testa olika saker när man inte har sina gubbar på plats. Givetvis så klarar de att spela en vecka efter. Det är ju inte där problemet ligger. Utan jag tror att Glenn ser det på så sätt. Utsikten var sämre senast. Vi såg någon som ett lättare byte. Vi hade tagit den här trian. Jag tror att man kände att så här, de här grabbarna ska fixa det. Och det tycker jag att han är helt rätt i, att han ska ha den tilliten. Men det känns dumt att bara klippa och klistra igen. För det här laget gör säkert det i sommar. Men inte nu när de inte har fått spela och knappt träna ordentligt ihop heller. Nu börjar vi sätta en elva och sen bryter vi av den. Jag tycker inte det känns jättebra för framtiden. Alltså det tycker jag inte, utan det är snarare bättre att försöka sätta den här elvan direkt. Som vi försökt göra på lägret. Vi gör det redan där nere på träningsmatcher. Nu är det tävlingsmatcher. Och då ska vi börja, nej, det där tyckte jag varit en märklig idé. Då håller jag med om, men jag vill ändå se det från den ljusa sidan också.
Ja, alltså jag förstår att man vill inkludera flera spelare och liksom känna att man har fler spelare man kan lita på. Jag förstår grejen, och det här var ju alla spelare som fick spela som ändå hade imponerat mer eller mindre, alltså under försäsongen i Spanien.
Men ändå inte spelat ordentligt ihop.
Nej, och om det är någonting man vill göra är med kuppen, för att ambitionen är väl ändå kanske inte att vinna hela jävla kuppen. Alltså så.
Ja, men, nej, men jag skojar bara. Men
även om den är det, så borde man vilja spela sitt ordinarie lag. Oavsett så tycker jag att vill man inte spela, använda de här matcherna för att spela ihop sin elva och sitt lag.
Någonstans vill man ju ta sig vidare från gruppen. Det vill man ju göra. Ja, sen är det en match i taget.
Och så väljer man att rotera. Och jag vet inte om det är underskattning eller om det bara är att man kände att de här spelarna förtjänade att få chansen i en tävlingsmatch. Det vet jag inte.
Nej, det är väl en blandning av det. Jag tror att så här, någonstans så tror jag att han tycker att de flesta av de här spelarna förtjänar absolut. Annars har han aldrig givit det. Men han vill nog spela ihop ett nytt lag och känna att man kan göra det. Jag ser liksom ett problematik i det, att inte slussa in spelare då. Att man inte istället ger Gudjonsson chansen, men att man fortsätter lira Victor Lind exempelvis. Shabani, jag fattar, han har också varit bra. Han hade jävla stim förra året. Men det blir ändå någonting nytt. Och då kanske man bara ska in Shabani istället och få behålla Totte som är kapten i laget då, till exempel. För det har vi pratat om förut. Och det är ju likadant den här matchen. Nu kommer in tre gubbar som gör skillnad. Men Tottes närvaro på plats är en otroligt stor skillnad. Och jag tror bara med Totte så tror jag man hade löst de här tre poängerna. Det känns drygt och taskigt att lägga mycket vikt på hans axlar. Men där tror jag en anledning, och där tycker jag märks skillnad direkt. Även om Lind och Kalei och Vito och alla de gör skillnad också.
Ja, för Yahya Kalei kom ju in och gör sin debut. Och får jag ändå säga, gör det väldigt bra. Han ser verkligen ut som den typen av vänsterback man behöver.
Ja.
Och ska inte förglömmas här sen, för det kom ju två mål här på slutet. Och jag tycker ändå att han med sin speed och liksom det sättet han ändå trycker på framåt, vilket man ju måste göra såklart, öppnar ju upp ytan för IFK att kunna slå den här bollen från den här halvytan in på bortre. Man börjar ju spela väldigt primitivt, men det funkar ju uppenbarligen. Men att Kalle ligger och trycker där ute på sin vänstersida gör att utsiktenspelarna kan inte komma ut jättesnabbt på spelarna som söker upp den där, du vet, lilla halvytan mellan kanten och centralt, för att de är så oroliga över att Kalle kan gå upp gå in på baksidan och så kan de spela igenom. Så att på så sätt så är det ju Kalli liksom som ändå någonstans öppnar upp den där sidan för att kunna få in den första bollen. Och det är ju så båda målen kommer till. 2-3, boll in på bortre, skarvas in i mitten. Viktor Lind gör mål, viktigt för honom också. Får göra tävlingsmål för IFK Norrköping. Och sen kom
som
ju,
inhoppar också.
Ja, och sen kommer ju samma mål igen. Fast då är det Jakob Ortmark istället som dyker upp och rakar in 3-3 i 93 minuten. Precis. Och det är lite så här, man lite så här monopol. Man fick ett så här, liksom, kom ut ur fängelset gratis kort lite grann där.
Ja, verkligen. Verkligen. Nej, det gjorde man. Och jag kände väl någonstans hela tiden att så här, när det här kom så var man inte... Jag var inte jättechockad att 3-3 kom. Det är alltid roligt såklart när det kommer mot slutet. Men det där, det kändes som att vi bjöd bort 60 minuter lite för enkelt. Vi hade säkert kunnat bjudit bort 20 minuter lite för enkelt med en ordinarie 11 med något slags liksom inhopp. Men ja, det viktiga är väl någonstans att den här trian som kommer in och fyran som kommer in, att man kan göra en skillnad i matchen och man kan slå den tillbaka. Och man kan förhoppningsvis, för att jag tror inte att man kommer göra likadant nästa match mot Göteborg, det är jag ganska säker på. Då har man i alla fall det här självförtroendet mot slutet och man känner fortfarande en irritation, tror jag. Jag tror inte att man är supernöjd när man gick därifrån, det märktes på spelarna.
Ja, nej, men och det blev ju lite det där, Glenn fick ju frågan efteråt och det har man ju själv svårt att placera lite grann. Vad väljer man att fokusera på? En pissusel insats i en timme, alltså verkligen usel.
Mm.
Eller fokuserar man på karaktären att kunna hämta upp och aldrig ge upp liksom, och den attityden. Det blir, och Glenn sa väl själv att det hamnar lite mitt emellan, att man får ta det positiva och man får ta det negativa också. En grej jag liksom bara reflekterade över är att trots allt som har förändrats i IFK Norrköping här under de senaste åren, så är det ju en sak som alltid hänger kvar. Och det är att inget lag är säkert med en tvåmålsledning på Parken. För att IFK är, känns som typ ett av de bästa lagen i hela Allsvenskan på era två sena mål eller mer.
Ja, det var väl förra året där det dippade lite då kanske. Om ja, man ska vara ärliga då. Men jag vet att du alltid tjatat upp det där lite grann. Och när man kollar på det efterhand. Man har ju varit med om många sådana där matcher, absolut. Jag tycker att det känns som de här gamla tiderna när det var snarare tvärtom. Men ja, du har ju helt rätt i den känslan. Det är bara att man är lite svårare att smälta såna här grejer efteråt och känna att så här, det var en pisshus eller insats. Jag hoppas att kanske inte jättemånga av våra IFK-spelare sitter och lyssnar på det här nu och lyssnar på oss istället. Skämt åsido, klart de inte gör. Men du fattar vad jag menar, att så här, en annan landar åt det istället. Att, i hjärtat så landar det åt att vi bjuder bort 60 minuter. 30 minuter är bra. Självklart ska vi ta vidare dem inför nästa match. Och det är det grabbarna och det är det Glenn måste fokusera på nu. Någonstans. Att man ska tillbaka till den karaktären. Nu är det ju inte läge för Glenn att stå skälla och gapa och skrika på träningarna. Utan nu är det ju snarare för att mata på de här positiva sista 30 vi hade. Det gör ju säkert att någon spelares självförtroende dippar. Men så blir det ju alltid.
Men är det inte Elfsborg hemma förra säsongen? Då ligger man också under med 2-0.
Är det 2-0? Det kanske det är. Jag kommer ihåg att vi vände.
Elfsborg såg så jävla bra ut där, ja, i första halvlek.
Ja, det stämmer. Det stämmer 2-0. Och sen var det ju Strand, va? Som tog ett kul... Eller ett rött där. När han sparkade sönder kameran och vad fan han höll på att pissa.
Det var det inte två mål i sista minuten. Men man låg under med 2-0 hemma och hämtade upp det.
Mm. Ja, men det stämmer. Det, den är riktig. Jag fick fram att det var 2-1 eller något sånt där. Att det var så. Men det stämmer nog säkert.
Ja, nej, men det känns som att det är i alla fall... någonting från supporterhåll, tänker jag, framför kurvan där. Att den har ju i alla fall en kraft och kan sjunga in bollar i mål.
Bayern hemma också. Nej, det var inte 2-0, jag vet. Nej, men vi vände och vann. Och vi var jävligt bra i andra halvlek också.
Nej, men så det är väl lite ljus i mörkret.
Att kul att vi försöker hitta den.
Oavsett hur jävla dåliga man är så kan man alltid hitta sena mål.
Det går att lösa. Även mot Utsikterna och i Bayern och Elfsborg.
Exakt. Nej, men och sen utvecklades det ju som så att Gais gick ju och vann derbyt nere på Bravida. Vilket gjorde att IFK, trots en ganska ljummen inledning på kuppen, leder gruppen här inför sista matchen på 4 poäng. Göteborg har 3, Gais har 3 och Utsikten har 1 poäng.
Mm.
Vi kan ju snacka lite mer om förutsättningarna när vi snackar om Göteborg. Men jag tänker att vi...
Det är helt sjukt att vi leder gruppen, ja, kan vi konstatera
det,
här och nu.
Det kan alltså vi konstatera, är helt sjukt. Jag tänker att vi kan köra 3 stjärnor.
Ja, vi landar ju alltid på årtorken först, för vi har ju varit lite negativa, men vi fortsätter lite grann på det här spåret. Sven Kambo ryker där, alltså, eller ryker.
Han, ja, men det är inte acceptabelt.
Han får kolla sig i spegeln och han är en bättre fotbollsspelare än så. Han har koll på den här nivån. Alltså det där vet han mycket väl att han inte får göra. Så jag tror att han köper håret och ganska väl. Det där är inte
det
acceptabelt.
Det vet han ju själv.
Så att det har vi gått igenom redan. Sven Kambo får en liten hårtork, gör det bättre nästa gång, gubben. Så kommer det här bli bra, ska du se. En stjärna. Calais.
Calais, ja.
Hoppar in, gör det bra. Som du säger också. Alltså han kommer in och ändrar matchbilden och gör det där rätta som gör att det blir i stort sett 2 mål till här i den här matchen. Och
ja,
att
bidrar i allra högsta grad.
Ja, men gör det. Okej, okay, ja, bidrar. Helt riktigt sagt.
Och jag är ju 20 minuter, blir nästan en halvtimme med all övertid. Men jag är ju ändå, så, ja, spelar ju inte jättelänge. Men ändå tillräckligt länge tycker jag för att kunna få en stjärna. För att han kommer in och är en av de spelarna som gör att man fixar det här.
Ja, ja, han får väl den här stjärnan kanske som gör att han alltså med att fixa det här givetvis. Men också för att... Ja, man gör det inte bra i 60 minuter. Det är svårt att ge spelare som har spelat 90 minuter en sån här match, alltså alla 3 stjärnor, 1, 2, 3. Utan så blir ju inte fallet även på 2 stjärnor, utan det blir ju en inhoppare även där. Viktor Lind åker på den, tycker jag. Mm. Kommer in och gör mål, viktigt för hela tävlingsmålet. Han har ju sett bra ut på träningar och jag tycker att han kommer in med en energi i den här matchen också. En vilja och tar sig runt på sin sida hela tiden och skapar... Ja, de är inte jättetrygga när han kommer in på plan.
Han är jobbig att göra med,
ja,
hela
verkligen,
tiden
verkligen.
Och påverkar också matchen. Och gör ju liksom det här målet som någonstans får en att tro på att det kan bli en poäng.
Ja, precis.
Men 3 stjärnor hamnar väl hos Allsvenskans bästa spelare, va?
Ja, precis, spelade 90 minuter ändå den här matchen. Ja, Arnare Sigge Sigurdsson.
Ja. Nej, men spelar ju hela matchen, är så smart också matchen igenom, även när Peking är dåliga som du snackar om.
Mm.
Vi snackade lite om off-mic, liksom hittar frisparkar för att liksom, så att IFK kan bibehålla kontroll över matchen.
Man sätter ett tryck på domarna hela tiden på något sätt när det inte går vägen liksom.
Nej, men är jobbig och ger laget andningspauser även när man inte är bra. Mm. Bara genom sin liksom närvaro och sin förmåga att vara rutinerad i olika situationer. Så även när han inte får med sig bollen kan han få med sig en frispark till exempel och så vidare och så vidare. Och gör ju det överlägset snyggaste målet i matchen. Liksom en riktig klassaktion som få spelare i den här serien skulle jag säga i Allsvenskan är kapabel till att göra. Som trots att man då tappar tillbaka till en 2-målsunderläge så är ju det där också ett jävligt viktigt mål. För att går det 10 minuter, en kvart efter det där målet utan att man har liksom spräckt nollan, utan att man har varit riktigt nära, då blir det jobbigt liksom. Och där han ger ändå någon form av gnista av inspiration till hela laget, tycker jag, matchen igenom, och bidrar ju dessutom då med ett jävligt snyggt mål.
Ja, men när det här första skottet blockeras till 1-0 också, så blir det så här, landar på Sigurdssons fötter och man känner direkt när man står där att så här, fan, det här kan hända någonting, och så viker han förbi och så kommer han in i straffområdet, alltså mer mot straffpunkten, och bara trycker till. Och då kände jag direkt, alltså innan, när man ser pendeln komma, att han ska skjuta, så känner man att så här, den här tar inte keeper. Alltså, och det är det som är så jävla skönt med Arnar Sigurdsson. Även om han inte har varit bäst i den matchen, men han har varit smart. Men när de här lägena kommer, då sitter de. Och det är, jag håller med dig, det är ett jätteviktigt mål, även om det blir 3-1 direkt efter. Det är det som gör att vi kan våga tro lite mer på det i alla fall.
Ja, men 3 stjärnor till Sigge. Hans yes. kvalitet lyser igenom. Nu väntar ju Göteborg borta. Tillbaks till Bravida igen, antar jag. Och det är ju ett Göteborg som åkte på en rejäl näsbränna senast. Lär vara revanschlystet. Det är ett Peking som leder gruppen. Och man
borde
vet,
också vara lite revanschlystet.
Tycker man, men jag tror ändå att en torsk mot Gais i Göteborgs derbyt väger lite tyngre.
Så är det, baksmälla också.
Ja, visst, så kan det vara.
Har du, jag försöker vända.
Ja, verkligen. Nej, men ett Peking som ju vet att på det sättet var det ju drömläget man ville ha inför. Att det räcker med kryss för att komma före IFK Göteborg. Men det känns väl som att Gais kommer slå Utsikten.
Ja, men det är väl den här feelingen. Nu ska vi inte prata bara negativt här, men jag måste ändå gå lite på min känsla att jag har en känsla över att så här, den här matchen kan mycket väl sluta kryss och vi känner så här, fan. Och sen kommer ju Gais
segla Gais om.
Ja, men så kommer ju Gais ta en enkel trea någonstans mot Utsikten. Så här, Gais är ju väldigt glad över senaste resultatet. Jag tror att Utsikten hade velat haft mer. De har inget att spela för, jag vet. Men ändå, jag tyckte, ja, vi får väl se. Jag är fortfarande osäker på den här slipsen i mål. Alltså, det är väl det som kan göra det lite osäkert. Men nej, jag tror att Gais kommer lösa det. Vi behöver vinna matchen i vilket fall. Men vi sitter fortfarande i det bästa utgångsläget.
Jag tror ändå att den bästa ingången in i den här matchen är att liksom gå ut och vara lite passiva. Man kommer sakna mittbackar, vilket kan ställa till det. Men jag tror ändå att, för det är så mycket större press på IFK Göteborg inför den här matchen. För de skämde ut sig sist i sin match mot Gais. De har hemmaplan, de måste liksom rycka upp sig och visa att de vill vara där inför sina supportrar där nere. Så de kommer vilja trycka på. Och då tror jag att det gynnar IFK ganska bra att veta att men vi är för IFK Göteborg. I alla fall, så i alla fall till en inledning. Alltså i alla fall första halvlek. Stå lite lägre och kontra på dem. Alltså använd Victor Linds speed. Använd Sigge och kunna gå. Liksom, mm. Även Totte på den delen kunna vända. Och om Jaja Kalli till exempel också kanske får starta den här matchen. Så vet vi ju vilket tryck han kan sätta på sin kant när man vänder spelet. Så jag tror ändå att det bästa sättet, om man kan låta bli att släppa in ett tidigt mål för att man står lite lägre, så tror jag ändå att åk ner dit utan pressen på axlarna, våga stå lite låg, våga lida lite och vänta på möjligheten att kontra. För det tror jag någonstans inte är den bästa taktiken för att få ett kryss, men jag tror att det är den bästa taktiken för att vinna matchen, och det är ändå någonstans det man måste satsa på.
Jag hör vad du säger, jag nickar lite grann, men ja, det är just den där chansningen som jag är lite orolig över. Jag håller med i trycket så utifrån, om jag inte hade följt det laget för länge och någonstans veta våra svagheter, att det går ganska fort för oss att släppa det där 1-0-målet tidigt. Jag tycker inte vi ska idiotsatsa. Jag tycker vi ska landa någonstans mitt emellan där. Jag tycker att vi ska, snarare som du säger, inte ha någon press på våra axlar och våga gå. Såklart våga kontra, men Totte som kan sjunka lite lägre ner i banan för att hämta boll. Och sen fördela de bollarna ut på varsin kant. Eller antingen
ja, eller Sigge låta kommer yttrarna kliva in
ja,
bakom.
Exakt, och exakt, ja. Exakt. Så att vi ska inte lägga en för hög press. Utan vi ska, när vi har möjligheten så ska vi kunna slå på det. Men även spela våran boll. För att just nu så står vi utan en två mittbackar som vi egentligen tänker på förhand att vi vill spela. Peppra, aldrig spelat på svensk fotbollsnivå överhuvudtaget. Det blir något helt nytt. Sen man kan bolla väl vara där också då, antar jag. För visst, vi kan prata om den här grejen och vi gjorde det off-mic förut med. Det är ju Theo Rass som står bakom kanske väger. Är det jättevettigt med till exempel då, ja då ska det väl vara han och i så fall Sevan Kambo, tänker jag. För att ha Peppra och Theo Rass som är unga, orutinerade, oslipade
ja,
på
ju,
den här nivån.
Det
är ju inte kul och då kan det ju hända mycket grejer. Även om vi nu ger den här hårtorken till just Sevan Kambo, så tycker jag någonstans att det blir väldigt fel att peta honom då. Så att jag tycker någonstans mitt emellan tycker jag lite grann att vi borde landa. Jag tycker, landar vi för långt bak då tror jag att det kommer straffa sig till slut. Jag tror ändå vi kommer ha en 1-0, alltså ligga under med 1-0 inför första halvlek, inför andra halvlek i alla fall. Det är jag ganska säker på.
Ja, det kan bli så. Det kan bli så. Det är ju lite svårt att veta hur man ska ställa upp också, för att det är ju bekräftat enligt Glenn. Han sa ju att man kan bara be till högre makter att någon av Marco Lund eller Eriksson är tillgängliga, för att den medicinska personalen har sagt att de inte kan spela. Och då blir det lite sådär att, ja, men då tänker jag spontant att ja, men då blir det väl Sevan Kambo och Peppra igen. Men sen på sista träningarna här innan det är dags att åka ner, så har ju Sevan Kambo fått testa lite som sexa. Vilket
det
vi
har
ju
pratat om det också. Ja, exakt.
Att det nog kan bli en lösning kanske lite längre fram på säsongen. Men att ja, Glenn verkar uppenbarligen vilja testa det redan nu. Men jag tror ändå som du säger att det blir väl Sevan Kambo och Peppra igen, va? Det känns dumt att rubba på det när de ändå har med blandat resultat. Men de har ändå fått en 90 minuter tillsammans. Att liksom någonstans ändå fortsätta med det.
Ja, men slänga in Rast då som inte spelar den här matchen alls då till exempel. Och till exempel då breven Peppra då. Alltså som dessutom. Nej, jag, den Glenn ser jag inte riktigt komma. Även om man ser att han vågar chansa på vissa grejer. Så ser jag just den känns han väldigt, väldigt högrisk odds att slänga in liksom. Det blir inte jätteroligt i sådana fall. Så att nej, jag tror verkligen på den. Jag tror snarare att Glenn testar det här för att se för framtida syfte. Att dessutom i en sån här match, man vet ju aldrig vad som händer med skador eller man kanske behöver bygga om. Då kanske man mycket väl kan göra något sånt och ha tre eller vad fan man nu vill göra liksom.
Daniel Eid känns väl given som högerback i alla
ja,
fall.
Ja.
Och så säger vi väl då att det blir Peppra och Isak igen centralt.
Ja.
Jaja Kalli. Ja. Vänsterback, eller? Ja. Inte för att Baggesen har gjort bort sig på något sätt, men jag tror ändå just med kontringspotentialen som finns med Kalli där ute, så tycker jag att det är en ganska smart grej att göra.
Ska vi prata den biten så håller jag med om att Kalli är bäst i så fall, och jag tycker framförallt efter han kommer in den här matchen, vi ska inte glömma bort Baggesen stängde Friday sena som han var väldigt nöjd med i sin första seniormatch, och jag skrev själv på Twitter och tyckte att han skulle få väl godkänt och göra det bra. Men någonstans är det, okej, okay, vill man sätta laget? Är det inte Jaja som kanske ska vara den här givna före Baggesen ändå? Baggesen ska kriga till sig den här platsen. Kanske dags att visa det redan nu när han går in och gör 30 minuter väldigt bra fotboll. Varför inte låta honom göra 60-70 minuter väldigt bra fotboll.
Nej, och sen
också, om man nu ska kontra också, och sen som också, du säger.
Och sen också den här lite liksom obskyra grejen, men som ju bevisar sig om och om igen, att spelare gillar ju att möta sina gamla lag och tenderar att göra bra insatser. Så att, varför inte ett Yahya Kalli Goldelex på Bravida i helgen?
Ja, du vet ju hur mycket jag är för sånt där också. Så att jag är ju livrädd varje gång man möter en spelare som har spelat i sin egna lag. Och jag älskar ju att ha den möjligheten att ha en spelare som är duktig då givetvis, som kan möta sitt gamla lag. Det är alltid uppskattat. Menar, vi har haft Niklas Eliasson, vi har haft Simon Tern, vi har haft de här Jordan Larsson. De har varit de här spelarna med oss, men vi har inte haft dem så mycket emot oss i alla fall genom åren, tack och lov.
Sittande mittfält, Traustason. Och sen, jag tror att Glenn vill spela Skula om han är hel. Jag tror inte att han vill spela Traustason Ortmark igen.
Nej,
inte
nej.
I en sån här match mot Göteborg borta.
Det tror faktiskt inte jag heller. Där är jag faktiskt enig med igen vad jag tror att Glenn vill göra. Och jag tror att det är rätt också. Jag tycker att någonstans att... Ja, ledsen. Alltså, den här Ortmark-grejen har inte flugit jättebra i år i hittills. Även om vi sa det på lägret att vi tyckte han såg väldigt bra ut, så tycker jag inte det funkat i tävlingssammanhang riktigt än. Jag ger honom inte en hårtork senast, men han fick en matchen innan och han levde inte upp jättemycket bättre än nu senast.
Sen är bara frågan om huruvida Skulason håller eller inte. Jag gissar kanske
han kliver för fan av efter 20 minuter sist.
Ja, jag gissar att han kanske inte gör det, och då blir det väl Ortmark och Traustason.
Ja, då har han inte så mycket val, tänker jag.
Nej, exakt.
Det är ju just därför vi pratar om den här Sevan Kambo-grejen i längre gate, och det är därför jag tror att han vill se honom, för jag tror att han har sett samma sak och känner att så här, all right, vi behöver någonting vettigare här bak, va?
Men fyran framåt känns ju given. Det blir väl det man har spelat under hela försäsongen, ja, förutom mot Utsikten. Det blir väl Vito, Sigurdsson, Lind, Totte Nyman.
Det tänker jag.
Det måste det bli.
Nej, men vi får se den elvan vi räknar med utöver, ja, med skadorna.
Nej, men och det är en bra fyra. Det är en bra.
Sa vi vem som ska stå i mål förresten?
Ja, Oskar Jansson.
Ja, okej. Okay, ja. Jag tänkte om du var lite sugen på Ville och se om man ville testa någonting.
Nej, då blir jag chockad, kan jag säga, om Ville kliver in mellan stolparna. Men
Oskar Jansson i mål också.
Oskar Jansson i mål. Ingen nämnd, ingen glömd. Nej, men det är klart han ska stå. Oskar Jansson målvakt. Om du får tippa matchen då, vad tror du att det blir?
Ja. Alltså jag vill tippa, alltså spontant säger hjärnan att det kommer bli ett kryss och den kommer sluta 1-1, men jag säger att vi gör det som mot guys, vi vinner med 1-0.
Och vem gör målet?
Ja, Traustason gillar ju att göra det sist på Bravida Arena, men Sigge gjorde det otroligt bra på Bravida avslutningsmatchen mot Häcken sist, så att, och han gjorde mål senast, han är sugen igen. Ett skott utifrån.
Jag är också sugen på att fingra på den där 1-1 eller 2-2.
Men jag 2-2 tänker, tror jag inte.
Men jag tänker att jag väljer glädjen och säger att Peking vinner med 2-1.
Vem fiskar du för av våra lyssnare just nu? Alltså är det något speciellt, tänker jag? Det brukar alltid vara lite så här.
Jag älskar lyssnarna bara, ja. Så att jag försöker välja glädjen och manifestera lite positiv energi.
Fan vad fint sagt.
Men Peking tar ju ledningen genom Viktor Lind. Göteborg trycker på. Och en Marcus Berg som äntligen får speltid igen gör ju mål direkt och gör 1-1. Och så går matchen och väger lite, det svänger lite. Båda lagen behöver vinna matchen, för Gais leder med 3-0 mot Utsikten. Och då kommer en boll ut från straffområdet efter ett inlägg från höger, och Yahya Kalli drämmer till den på halvvolley. Rätt, bara susar upp Van Bronckhorst likt upp i det bortre krysset i den 79:e minuten, och Peking vinner 2-1.
Jag ville ju säga honom med, men så kände jag att så här, nej, Sigge glödhet, och jag tänkte jag ger dig honom istället. Så att helt rätt, jag tycker det känns bra. 3-0, vilka är mål i Gais då? Nej, skämt
oss. Exakt.
Välkomna till Gais.
Alexander Ahl Holmström i hattrick.
Axel Norén gör 1-1. Eller 2-0 menar.
Nej, men det får vi väl ändå hålla tummarna för. Det hade varit jävligt kul i alla fall om man kunde. Jag tror att det hade gjort mycket för gruppen också om man hade tagit sig till en kvartsfinal. Sen blir det ju så att man kommer få bortaplan i en eventuell kvartsfinal, och man lär få möta typ ett Hammarby, ett Djurgården eller ett Malmö borta. Och det blir nog för tufft vid det här stadiet på säsongen.
Vi har snackat om det. Hammarby åker på den här klassiska Sundsvall-torsken, och så åker man ur gruppen.
Exakt. Men oavsett så tror jag att liksom, hade det här laget kunnat lösa den här grejen när man inte är bra, men ändå kunna lösa ett slutspel, tror jag att det hade betytt mycket för gruppen. Så att,
det tror jag med.
Det får man ändå hålla tummarna för.
Men då känner man att man har gjort någonting bra med den här gruppen och man har tagit sig vidare. Det handlar om en match i taget hela tiden då, när det är ett slutspel. Så är det.
Så är det.
Det är 90 minuters fotboll, allt kan hända. Kan man torska mot fucking Utsikten eller Gais också. Tydligen.
Exakt. Om vi flyttar vidare då från Göteborg, tänker jag bara lite snabbt innan vi rundar av, snacka lite silly. Det blir inget med Boubacar Sané.
Nej, sa ju det sist.
Ja, nej, de väljer ju bort det alternativet och man fortsätter leta. Och det som de här senaste dagarna nu med liksom total skadeotur att man får just på mittbackar, så visar ju det verkligen ytterligare på att fan, ge Glenn en mittback, för att det är problem. Och att man kan inte leta hur jävla länge som helst. Och nu är det fan nästan lite dags att köra lite blåslampa i röven på Tonna, för att nu måste någonting fram här. Eller?
Ja, jag garvar bara åt ditt otroligt roliga uttryck. Men jag håller med dig. Blåslampa i röven på Tonna eller dig. Men jag håller med om att det är dags att gå ut med lite ficklampor och börja kolla ordentligt på spelare. För någonstans så är det lite så här. Jag har snackat om det förut. Jag har tagit upp den här rädslan om Göteborgsgrejen som man hade där ett par år. Att så här, den här mittbacken som ska komma, kom aldrig. Jag tror inte den här mittbacken kommer komma, Vincent.
Jag har en teori.
Jag vet.
Jag har en teori.
Men att han kommer redan nu?
Ja, jag tror att han kan komma.
Ja. Och jag är inte emot den, för jag vet vilken det är. Nu avslöjar jag även för att vi har pratat om det.
Nej, men det är skitsamma. Så här att Marcus Mathisen, 27 bast, har lirat i Halmstad tidigare. Lirat i Falkenberg. Lirat de senaste åren som mittback i Sirius. Och gjort det väldigt bra i Sirius, under Daniel Bäckström framförallt. Han sitter på utgående kontrakt. Går ut i sommar. Och han har sagt klart och tydligt till Sirius att han inte vill förlänga. Så att Sirius vet att han kommer lämna på Bosman i sommar. Han är dansk, ska tilläggas. Han är rutinerad, han är i perfekt ålder på så sätt. Han har gjort det bra i Allsvenskan. Det är bara ett halvår kvar på kontraktet. Så att man borde kunna lösa honom för en billig, relativt billig peng om man vill ha honom nu på en gång. Om Sirius inte är helt jävla liksom rabiata kring att de inte vill släppa honom och verkligen vill ha honom här under våren.
Galna dit, Ola.
Men jag tror att det hade varit en ganska bra lösning också, för det är en bra mittback. Och sen är frågan vad han vill, men jag vet inte. Jag fick en liten känsla bara. Det bara slog mig om dagen att jag var såhär, fan, Marcus Mathisen. Skulle inte han kunna landa i Peking?
Jag vet faktiskt att vi har pratat om hans namn tidigare. Jag vet inte om alla ni lyssnare kommer ihåg, men jag har ju haft en liten så här förkärlek till honom, tyckte jag. Framförallt han spelar i Halmstad, har gjort det bra senast här också, men ja, men jag gillar han, och vi har ju kollat lite på hans statistik förut, vet jag, men så här nyckel och lyckade passningar och allt sånt där som har sett roligt och bra ut. Jag hade inte haft någonting emot det, men vi börjar ju prata om också att vi får inte ha för mycket utländska spelare heller snart.
Nej, det är ju det man måste balansera. Då får man se om man
den sitsen har vi nog fan aldrig suttit i, vad jag vet.
Nej.
Jag vet aldrig att IFK Norrköping har pratat om att så här, gud, har vi tid eller har vi möjlighet att ens ta in en utländsk spelare till?
Nej, exakt. Utlänningskvoten kan vara lite strulig där, så att får vi se hur det ser ut. Men det är ju först när allsvenskan kommer som det ska registreras. Man har ju fortfarande tid att skeppa bort lite namn också om man kan få loss dem.
Med det sagt så skiter jag vilket hur många utländska spelare vi har. Men man kan ju alltid hoppas på att vi kan få en spelare med IFK Norrköpings bakgrund in i föreningen också framöver.
Vem tänker du på?
Nej, jag tänker bara allmänt. Att jag hoppas att vi kan få ihop en akademi som kan producera lite mer Totte Nyman.
Det är ju också ett problem. Det kanske vi borde ta ett avsnitt om.
Men det var inte det vi ska prata om. Det var inte det jag var inne på.
Stagnerat lite grann.
Ja, men lite.
Tibell iväg på lån till Skövde också.
Stämmer. Tellgren vart väl utlånad till Sylvia.
Sylvia, ja. Ja, men Skövde är ju fan ett bra steg om man kan få spela.
Det är nu vi bryter lånet direkt med Sylvia.
Ja,
vi måste ha Tellgren.
I helgen.
Nu.
Marcus Mathisen. Jag tror att det hade kunnat varit en bra lösning som inte kostar alldeles för mycket. Han är ju mittfältare i grunden, så han har ju bra fötter. Och det hade nog uppskattats i den där backlinjen tillsammans med till exempel en Anton Eriksson. Då har man två mittbackar med fina fötter.
Hade man inte gillat det med både Marco Lund och Mathisen? Danskar, bra fötter båda två också. Det ska jag säga, så att då har vi fan tre backar med bra fötter.
Jag säger bara, sov inte på Mathisen-spåret. Jag tror att det kan bli något. Vi får se.
Vi ringer Tomma idag och så lägger vi ut den nästa vecka.
Ja, men vi får se vad som händer, men en mittback måste ju in. Och framförallt måste ett gäng jävla namn ut här. Nu har man lyckats bli av med Tibell på lån, men det behövs rensas lite.
Ja.
Innan vi stänger här då, så ska vi bara bekräfta det vi hintade om lite här senast.
Bara och bara.
Jajamän. Mykato är klar för 4 år i IFK Norrköping och super signing ju. Och precis som vi pratade om, ni kan lyssna på det, förra veckan pratade vi lite mer om just vad Toron håller på med här. Att verkligen bygga en stomme som liksom,
på varje lagdel som du nämnde.
Som man kan hänga upp de andra pusselbitarna på, för att man vet att de kommer komma och gå och komma och gå. Det är stor liksom personalomsättning på damsidan oftast i spelartrupperna. Så tycker jag att det där är helt rätt väg att gå, och man hänger upp det på unga spelare som ändå har fått rutin och som har presterat i Peking-tröjan. Så att, men en super signing verkligen.
Jag lovar en applåd, så att det är bara liksom den till Tor Arne. Alltså wow, jag sa ju lite där förra gången hur man har liksom signat honom, de som har varit som är helt rätt. Och jag tycker att man bygger helt rätt från början. Men jag sa just den med Mykato som kändes spontant för mig lite svårast. Dels efter vad hon hade gjort förra året, men också på grund av möjligheter. Så kändes hon svårast för mig på pappret. Hon kom ju också till sist in av dem då, så att säga. Alltså på en längre förlängning. Jag är superimponerad över att My stannar. Och det märks verkligen att hon är den här fanbärgaren runt IFK Norrköping som man vill ha. Dels på mittfältet där hon passar perfekt. Åldersmässigt. Och hon verkar verkligen, även om många andra i den här truppen älskar Norrköping och man älskar IFK, så känns det som att hon är Totte Nyman på riktigt i, liksom, på damsidan. Det är otroligt viktigt. Jag har inte mer ord att säga mer än att fan vad bra jobbat, Tia. Och tack My för att du stannar kvar i 4 jävla år till.
Verkligen. Statement. En sista grej bara då. Jag vet att fotbollssupportrar, vi är känslostyrda djur och vi har lite svårt att vara rationella emellanåt.
Just vad det vi skulle prata om när vi pratar om Riddarkato nu, va?
Exakt. Ja. Men jag har en spaning här ändå, sett i flera lag. När liksom, jag förstår att man vill någonting väldigt mycket och man börjar se saker som inte finns. Och det är ju okej. Men när man sen då blir arg, när man själv uppenbarligen har missat några av de tydligaste hintarna som har presenterats i världshistorien. Det funkar liksom inte. Vi måste fan lugna sig lite med stormen kring grejer. Jag tänkte kring den här videon man la ut med Lilla My och Mumin, IFK då, om att Mykato då skulle förlänga dagen efter. För mig ganska solklart. Men jag förstår att om man kanske inte har koll på damlaget eller någonting, kan man inte fatta den referensen. Men jag kan inte förstå hur man i helvete lyckas dra det till att Arnor Sigurdsson har skrivit på... har skrivit
men vad
på
menar du?
Kontrakt.
Ser du inte likheten med lite, ja nu är inte i för sig My finsk, men just det där och så My, Lilla My från liksom Mumintrollen. Ser du ingen likhet alls i dem, varken namn eller utseende eller någonting?
Nej, tyvärr, inte riktigt. Om Mumin hade haft långt blont hår och pannband, då hade jag kunnat vara såhär, okej, nu är han klar liksom. Och
sen
hade man tänkt att någon kommunikationsavdelningen trodde att Mumin var isländsk liksom. Men jag kan inte förstå hur den kopplingen sker. Men även om den sker, kan jag inte förstå hur man efteråt är. Så jag har sett folk som blir seriöst förbannade och är så här: fan, ska ni hålla på och hinta om att Sigge är klar? Bara, vad fan var den hinten? Och det var ju samma sak som hände i Malmö för några dagar sedan.
Det här hade jag missat.
När Ola Toivonen blev klar som assisterande sportchef skulle han väl bli.
Det stämmer. Stämmer.
Och de vill ju jättegärna ha hem Pontus Jansson liksom. Och det är väl lite samma grej där, att det är lite tryck där från supportrarna.
Han har ju varit lite på gång.
Kan inte Ponne komma hem liksom? Hit och dit. Då lägger de upp en video när Ola Toivonen drar igång en ramsa liksom, framför Malmöklacken och är så här: imorgon kommer något spännande liksom. Det är Ola Toivonen alltså, inte Pontus Jansson. Och Malmö Twitter går bananas och är så här: Ponne kommer hem, imorgon presenterar de Ponne. Nej, vad fan drar ni den slutsatsen ifrån?
Men grejen är att jag tror, och även om vi går tillbaka till IFK-supportrarna, nu ni som kanske har blivit sura i efterhand, vilket är väldigt märkligt. Jag fattar att man kanske kan missa hinten med My och Mykato och damlaget och hela den biten. Men ändå att man liksom tänker sig att det är typ Arnold Sigurdsson.
Nej.
Jag, och absolut som du säger med liksom Malmö-grejen med, men när man väl ser det efterhand, då måste man ändå vara så här: all right, jag var fan ute och cykla.
Alltså jag kan säga så här efter den här grejen nu. Om kommunikationsavdelningen på IFK, om Arnor Sigurdsson skulle skriva nytt kontrakt, om de inte presenterar Arnor i Mumin-dräkt när han skriver på nytt kontrakt, då blir jag riktigt besviken.
Ja, men det här är det kan vi ju faktiskt dela vidare, tänker jag, ändå till, alltså på något sätt, så att det här försöks höras mer. Det måste göras. När Sigge blir klar, då är det Mumin-presentation.
Ja, men
då vill vi ha ett pannband på Mumin-trollet.
Ja, men udda. Jag älskar verkligen liksom den liksom irrationella sidan av Supporter Sverige och hur vi fungerar. Jag vet ju själv hur man kan må, hur man kan känna kring grejer. Men just den där grejen kände jag bara, när det ploppar upp hos alla lag, att det är så här, men försök se igenom dimman.
Eller ska kommunikationsavdelningen kanske skicka ut en video när Ola Toivonen står och drar igång Malmöklacken istället?
Ja. Och så tror alla att Ponne ska komma till på stället. Nej, men det blir ju liksom, jag fattar inte riktigt. Men så en uppmaning, försöka liksom sätta sig ner i båten lite och försöka se genom dimman innan man väljer att dra fullt
rafflslag. Fortsätt, för det var ett jävligt roligt samtalsämne där. Jag tänker om det händer igen, snälla kör på Twitter, Peking Twitter och allt, vad fan det.
Ja,
men var skitkul.
Kör på allihopa och kör på, säger vi till grabbarna på plan i helgen. Krossa Göteborg och se till att ta er till slutspel, så blir alla nöjda och glada.
Jag ska ju ner, så att vi ses i Göteborg ytterligare en jävla gång.
Ni lär se Ponta på TV om du blir mål, för då ska han springa ner och flasha inför
om ni inte själva är grymma och åker ner då.
Jajamän. Men stort tack för den här podden, Ponta. Kul att sitta mitt emot varandra igen.
Ja, verkligen.
Det var ett tag sedan.
Det är bara synd att vi är i Stockholm, men det är något.
Ja, men det är sånt man får ta.
Jaja.
Stort tack till er som lyssnar. Fortsätt gärna lyssna på oss. Rate oss 5 stjärnor på Spotify och Acast och var ni än lyssnar, så blir vi jätteglada. Och så hörs vi nästa vecka när Peking förhoppningsvis är slutspelsklart.
Det gör vi. Då gasar vi mot kvarten. Puss på er.
Hej, hej.
Hej.